Vi har en felaktig bild av framträdande kvinnor för 100 år sedan, därför att de som har skrivit mycket har blivit mera, det varit lättare att skriva om dem helt enkelt. Kerstin Hesselgren hade uppfattningen att flickor borde, om de hade möjlighet, få möjlighet att och de ville skaffa sig yrkesutbildning. Sen var det naturliga i hennes, under hennes aktiva tid, att de kom sen att, om de gifte sig barn, att vara hemma. Men hennes strävan var att alla skulle åtminstone först skaffa sig en hygglig utbildning och ha en möjlighet till självförsörjning om de inte kunde bli försörjda av andra. Jag har bara hittat en enda gång som hon själv kallar sig feminist. Som sa, jag är självklart feminist. Men liksom, hon tyckte inte att hon behövde springa omkring och klistra etiketter på sig själv.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma som drivs av Epi. Idag är det jag, Marie Söderqvist, och min kollega Fredrik Thorhammar som kommer att träffa Anders Jonsson, som är politisk journalist och framförallt författare till väldigt många böcker. Den bok vi ska prata om idag är Anders 100:e bok. Och det är en kvinna som många kanske inte känner till, Kerstin Hesselgren, men som brukar beskrivas som hälsovårdsapostel. Det vill säga, hon var en av de första som verkligen började jobba med folkhälsa på olika sätt. Och det som hände i början på 1900-talet ligger nog fortfarande lite till grund för hur vi ser på folkhälsa och hur vi jobbar med det. Så vi har bjudit hit Anders för att prata mer om Kerstin och vad hon och hennes kvinnliga, kan man väl säga, kollegor eller samarbetspartner egentligen skapade och vad det fortfarande har för effekter på vår svenska folkhälsa. Välkommen hit, Anders.
Tack så mycket.
Du hann berätta att du har kommit ut med ytterligare en bok faktiskt. Den här kom ut i somras maj. Eller i våras. Ja.
I maj, och sen så kom jag ut med en kort skrift om hur Sverige blev rikt som ska användas i liberalt biståndsarbete för att berätta. Den ska översättas till arabiska bland annat, och det kan ju behövas eftersom det inte finns något arabland som har fungerande välfärdsstater. Och sen har jag lämnat in manus till en mycket tjock bok om alla USAs delstater som kommer ut på Timbro i början av nästa år.
Oj, det känns som du kan konkurrera med vilket AI som helst. Den effektiviteten tror jag inte ens att AI skulle klara av.
Jag försökte faktiskt testa just att alla delstater på AI, och det ger ju ibland totalt felaktiga svar. Så att det...
Du är lika snabb och bättre då, ja, än ett AI.
Precis, ja.
Men det här är ju en hälsopod, så jag tänker att vi ska börja med att avslöja hur vår morgon såg ut här. För att det brukar ju vara ganska talande för hur hälsosamt man lever. Så jag börjar med dig, Anders. Hur kom du hit? Promenerar du?
Jag tog tunnelbana. Min morgon har varit otypisk därför att jag lämnade blodprov och urinprov i morse hos en läkarundersökning. Så jag åt ju ingen frukost normalt utan fick vänta en timme med detta, vilket jag tycker är rätt plågsamt. Och sen tog jag tunnelbanan på grund av vädret. Annars skulle jag ha cyklat normalt.
Okej, men annars är ju det så som de flesta hälsosamma nu med lever. Man hoppar över frukosten. Man har...
Nej, jag kan ibland bli så sugen på att skriva på en bok så jag sitter och jobbar en halvtimme eller sånt där för att jag har laddat upp under natten. Men jag brukar alltid starta med frukost annars.
Mm. Och Fredrik?
Drack kaffe och åt ingenting och har gått med barn till skolan. Ja, men det... åkt bil hit faktiskt, okay. Får jag väl erkänna.
Ja, men det är en sån modern Stockholms morgon, kan man väl säga. Anders, vad skulle du säga att du ligger på en sån här hälsoskala? Om 10 är att man lever upp till precis allting, man kan kryssa i allting, man tränar styrketräning, man konditionstränar, man äter rätt hela tiden, man sover sina 8 timmar. Och 1 är motsatsen då.
Ja. Jag ligger väl... 7 eller så här. Jag har ju 2 saker som är pluspoäng som jag hävdar gentemot min hustru och andra, att jag kan synda i alla andra avseenden. Jag röker inte och jag dricker inte. Så därför hävdar jag att jag kan äta hur onyttigt som helst och låta bli att röra mig. Men jag försöker plugga mig igenom motionspass 2 gånger i veckan. Och jag har fått rekommendationer att övergå till mera medelhavskost och undvika mjölkfetter eller vegetabiliska fetter. Så att, men absolut, jag älskar ju socker. Alltså, jag har ett starkt beroende och dålig karaktär, och det kanske därför jag avstår från alkohol och tobak, för att
då skulle du fastna. Så nu äter du istället lite godis.
Just det, precis. Ja.
Är det din största last?
Ja, kaffebröd, godis. Det är väl det som jag brinner för.
Jag vet inte, Fredrik. Har du någonsin avslöjat vad du ligger på den där?
Nej, det har jag inte. Jag skulle säga att det varierar ganska mycket med allmän status. Jag ligger nog mellan 4 och 8. Det varierar väldigt mycket skulle jag säga.
Beroende på barn kanske?
För vi... Med barn och hur man mår och hur de mår och sådär. Mm.
Om du skulle börja med att berätta, vem är Kerstin Hesselgren?
Om man kan sammanfatta en enda mening så var hon den viktigaste kvinnan i svensk politik och svensk statsförvaltning före 1945. Hon kallades ofta för Kerstin den första därför att hon både i yrkeslivet och i politiken bland som riksdagsledamot var den första kvinnan. Och hon grundade tre professioner eller formade tre professioner i Sverige. Hushållslärarinnor, socionomer och HR-specialister eller personalvetare. Organisationer och vidare och utbildningar så gjorde hon de yrkesgrupperna till riktiga professioner.
Varför tror du då att hon är så bortglömd? Jag tror att det är många fler som känner till Alva Myrdal, exempelvis, än Kerstin Hesselgren.
Att hon inte var socialdemokrat. Det är det standardsvaret om alla som är mindre kända än socialdemokrater. Alltså, de har ju varit fenomenala på att skriva sin egen historia och det har också präglat journalister, forskare och så vidare. Jag är en av få som skriver liberal historia. Trots att jag skriver många böcker så kan jag inte liksom täcka hela arbetarrörelsens egen historieskrivning på egen hand.
Trots det så har Kerstin Hesselgren ibland petats in i socialdemokratin. Eller de har velat göra anspråk på henne.
Ja, det finns ju många som beundrar henne. De flesta som har kommit i kontakt med henne tycker att hon var med rätta att hon var oerhört stor. Hon låg till vänster i borgerligheten. Hon hade nära samarbete med många socialdemokrater, bland annat Alva Myrdal. Men det finns ju många moderna författare som beundrar Kerstin men tycker illa om liberalism. Och så försöker de tona ner det liberala och förstärka det socialdemokratiska. Hon hade mycket väl kunnat bli socialdemokrat. Det hade varit bra för hennes karriär då liberalen nästan på att försvinna och socialdemokraterna växte. Det fanns flera liberala kvinnor. Karin Koch till exempel, den första kvinnliga statsråd som blev socialdemokrat. Men hon blev det inte därför att även om hon var överens med socialdemokraterna i mycket vad gäller socialpolitik, arbetsmarknadspolitik som var hennes specialitet, så var hon inte vad gäller näringspolitik och klasskamp så var hon absolut inte socialdemokrat. Hon ogillade klasskampskaraktären hos socialdemokraterna och hon hade inget övers för regleringar av näringslivet, socialiseringar, om det inte handlade om bättre arbetsmiljöer.
Så hon var egentligen ganska, vad ska man säga, frihetlig närmast i näringslivspolitik.
Ja, det är intressant att den enda näringslivsfrågan där hon stödde socialdemokraterna mot de borgerliga, det var då socialdemokraterna före 1933 var liberala, nämligen jordbrukspolitiken. Då frisinnade högern ville ha jordbrukstullar, socialdemokraterna var emot jordbrukstullar, då röstade de med socialdemokraterna. Så hon var en av de mest pro-market i hela riksdagen i själva verket.
Apropå klass och så, vad hade hon själv för social bakgrund?
Hon hade en bra social bakgrund. Hennes pappa var bruksläkare på Hofors järnbruk och hennes moster var gift med bruksdisponenten. Så att de två familjerna, bruksläkare och bruksdisponenten, det var de som växte upp som hade högsta skiktet i ett framträdande järnbruksort. Hon fick utbildning av informanter i hemmet. Hon gick sen både i en franskspråkig skola i Schweiz, utbildades i Tyskland, utbildades i London. Så hon kunde tre världsspråk. Hon kunde föra sig, umgås med överklassen på ett naturligt sätt. Hon lärde sig yrkesvägen och föreningsvägen också att umgås med arbetarskor på ett bra sätt. Hon hade goda relationer med både arbetsgivarledare och fackföreningsledare.
När man läser din bok, den är 500 sidor lång, jag fick den här om dagen så jag har snabbläst de mest intressanta kapitlen, så förstår man, när hon växte upp så ville hon egentligen bli läkare, men hon blev så sjuk så att hon inte riktigt kom fram till att hon inte skulle bli läkare. Och då fanns det 15, tror jag, skriver i boken, kvinnliga läkare.
Precis, hade hon gått den vägen och blivit klar omkring år 1900 eller så här, då fanns det 15 stycken i Sverige. Hennes pappa var läkare, hon beundrade pappan, hon följde med redan som liten flicka då han gjorde läkarbesök eller tog emot sjukbesök på mottagningen eller i hemmet. Och sen började hon lite grann försöka utbilda sig till sjuksköterska istället, men avbröt det. Så att i takt med att hon blev lite äldre så blev hon hans assistent. Och det var på det sättet hon fick det här sociala engagemanget. Och som bruksläkare så alla på bruket hade fri sjukvård. Så både disponenten och förmännen och arbetarna och kolarna hade fri sjukvård. Så hon kom också att besöka alla typer av hem i den här bruksmiljön och alla typer av arbete. Han var också provinsialläkare och tog mot besök från hela Gästrikland nästan. Så det var det som väckte hennes intresse, att hon såg att även människor som hade i och för sig det svårt ställt ofta ibland levde på ett sätt som hade bostäder som var sämre än vad de skulle ha kunnat åstadkomma med lite bättre kunskaper. Det var inte bara fattigdom utan också brist på kunskap och information om hur man borde leva ett sunt liv som gjorde att de insåg att man skulle kunna genom upplysning och rådgivning kunna förbättra människors villkor även om de fortfarande hade det rätt knapert ställt.
Vi ska fortsätta och komma in på det, för det här är ju det verkligt intressanta. Hur stor rätt har man egentligen att berätta för människor eller fösa människor i viss riktning? Hur ser den svenska då folkhälsopolitiken ut på det området? Men jag tänkte bara först att vi ska göra klart i början. Hon är alltså född
1872.
Så att hon är då 28 år 1900. Så att det är liksom i början på 1900-talet. Hon hade inte ens rösträtt när hon var myndig.
Faktum var att första gången hon röstade i riksdagsval var det valet som hon själv blev riksdagsledamot. Däremot så fick ju kvinnor rösträtt.
Och hon var då den enda kvinnliga riksdagsledamoten.
I första kammaren, men det kom fyra kvinnor i andra kammaren. Men hon kandiderade också för Liberalerna första gången som kvinnor kunde kandidera till statsfullmäktige 1910. Och då hade hon ju också rösträtt. Då blev hon inte invald och sen kandiderade hon inte mer. Så att åtminstone sedan 1910 så var hon partiansluten. Men inte partiaktiv i någon större grad, utan hon valdes in i riksdagen på professionella meriter, att hon var framgångsrik i yrkeslivet, inte att hon hade kokat kaffe på folkpartimöten.
Jag kollar lite snabbt här medan vi pratar. Två andra kvinnor som är kända för sina socialpolitiska insatser och nämligen Ellen Key som ligger 20 år någonstans, 20-25 år före Kerstin Hesselgren, och Alva Myrdal som ligger 20-25 år efter. Liksom. Mm. Finns det någon kedja mellan de här tre kvinnorna skulle du säga?
Kerstin träffade ju bägge och jobbade bägge, framförallt med Alva Myrdal. Alltså, Alva Myrdal startade sin karriär som utredare då Kerstin var etablerad som politiker. Det fanns ju skillnader. Alltså, Ellen Key hon jobbade ju inte aktivt med socialpolitik men hade mycket åsikter och skrev mycket om det hon jobbade med yrkesmässigt förutom författarskapet för som lärare på samma skola som Kerstin. Hon hade ju den här rollen att kvinnor och män hade helt olika uppgifter i livet, vilket blev hårda kontroverser. Kerstin Hesselgren hade uppfattningen att flickor borde, om de hade möjlighet, få möjlighet till att skaffa sig yrkesutbildning. Sen var det naturliga i under hennes aktiva tid att de kom sen att då hon fick barn, om de gifte sig fick barn, att vara hemma. Men hennes strävan var att alla skulle åtminstone först skaffa sig en hygglig utbildning och ha en möjlighet till självförsörjning om de inte kunde försörja andra.
Kerstin Hesselgren fick väl inga barn själv?
Nej, just det. Hon gifte sig aldrig. Jag vet inte om det var ett fritt val eller inte. Min huvudteori är att hon hade nog tänkt sig att gifta sig, men hon skulle först skaffa sig en ordentlig utbildning och av olika skäl så dröjde det ända tills hon var över 30 år innan hon hade fått den här utbildningen. Och då kanske det var för sent, tyckte hon. Men det var en grund att hon kunde göra så mycket var att hon inte hade någon familj att ta hand om. Hon hade en yngre syster som bodde tillsammans som stöttade henne. Vad gäller Alva Myrdal så jobbade de ju tillsammans mycket. Men Alva Myrdal kommer sen att få betydligt mer, i varje fall som hon skriver, paternalistisk eller materialistisk inriktning. Alltså att väldigt förmyndaraktiga detalj tala om hur man kollektiv barnomsorg och sånt. Medan Kerstin hade ju i grunden liberal uppfattning att gärna ge synpunkter och råd, men inte så att styra, sätta sig på de klienterna.
Om man tar Alva Myrdal, så en av de sakerna hon förespråkade och som vi fortfarande har, det är barnbidrag. Mm. Och inte bara det, utan barnbidrag. Hon tyckte till och med att det skulle delas ut i natura, men sen kunde hon tänka sig pengar, men det skulle komma till mamman. Och det intressanta är att det fortfarande är så idag. Mm. Om man är skild och är mamma, då måste man skriva på papper för att dela de här pengarna då. Men det var ju väldigt tydligt, staten ska hjälpa till och ta ansvar och det är mamman som ska få de här pengarna för barnens skull. Vad skulle Kerstin, höll hon med om det?
Barnbidragsdebatten kom ju upp, hon lämnade ju riksdagen 44 och jag har inte sett att den var uppe. Det som var uppe, som ligger närmast hans, det var ju då att få bidrag i samband med barns förlossning eller innan eller efter förlossningen. Mm. Och där var hon för den reformen. Och hon ville också, dels fanns det de som var emot allting, men bland de som var för den här typen av bidrag var de som enbart vill ha behovsprövat, alltså till fattiga arbetar, kvinnor framförallt, eller de som vill ha generellt, och hon ville ha generellt. Så att hon var med och drev igenom de reformerna om moderskapspenning, heter det väl då.
Så troligen skulle hon vara även generellt för barnbidrag?
Ja, just det. Om man tittar på de hon umgicks med som var kvar under den tiden, så var de för det. Så jag är rätt tämligen säker på att hon hade varit... Först hade man ju period med barnavdrag, skatteavdrag, och sen inför de barnbidrag. Jag skulle tro att, tämligen säker på att hon skulle ha varit för barnbidragsreform.
Jag tänker på begreppen smuts och lort och sådär, som ju är väldigt närvarande både i Alva Myrdals verk och i Kerstin Hesselgren. Man är bekymrad över att det är för smutsigt hemma hos folk. Och så här. Hur såg hon på det?
Hon var mycket engagerad i det. Alltså, det är intressant att hon utbildades ju till skolkökslärarinna eller hushållslärarinna, men hon var inte intresserad av kokkonst. Alltså, det är klart hon även lärde barnen att laga mat, men det var inte, alltså, hon var inte av allt det andra, inte minst städning, näringslära, vad man köpte för mat, hur man förvarade maten, hur man slängde skräpet.
Det är lite konstigt att vara intresserad av näringslära, men inte av att laga mat.
Ja, just det.
Det eller, låter hon, faktiskt väldigt tråkigt.
Hon brann nog inte för näringsläraren heller, men hon läste näringslära, hon kunde det och tyckte ibland att det är intressant för dagens debatt om övningsämnena. Hon tyckte att det blev för mycket teori i då skolköksundervisningen, för mycket proteiner och kolhydrater. Och det är den debatt vi har nu. Slöjd och gymnastik, att man ska sitta och skriva uppsats istället för att hoppa plint eller vad det nu är. Hyvla bredvid.
Men det tänkte jag på när jag läste din bok. Var inte Kerstin Hesselgren själv en mycket mer praktisk person? Hon gjorde saker, och det är därför hon inte är så ihågkommen, för hon har inte skrivit massor med böcker som Alva Myrdal har gjort, som har blivit liksom klassiker. Hon drog igång saker.
Det hon skrev, det var liksom brukstexter. Jag har gjort en utredning, eller jag hade något, men hon skrev ju aldrig mera idémässiga, och hon pratar...
Inte någon kris i befolkningsfrågan
och talade väldigt sällan ideologi. Så hon höll valtal för Liberalerna, så sa hon att hon var liberal, men det märks att det där liksom är... Det är obligatoriskt att de pratar, så är det alltid om konkreta, praktiska frågor. Och jag har bara hittat en enda gång som hon själv kallar sig feminist. Som hon sa, jag är självklart feminist. Men liksom, hon tyckte inte att hon började springa omkring och klistra etiketter på sig själv. Utan hon var det hon var.
Hon var en doer, skulle man säga, med dagens...
Och det här med hälsovårdsapostel, även andra delen, ordet apostel. Alltså hon var ju starkt kristet färgad. Alltså det var ju det som var hennes drivkraft, att göra gott för andra.
Och
det
alltså var lite Moder Teresa.
Ja, just det. Alltså hon hade en kris. Hon hade utbildat sig till hushållslärarinna efter mycket, mycket tvekad och många perioder av osäkerhet. Så tyckte hon inte att hennes skapare hade ämnat henne till att göra något mer viktigt. Hon tyckte att det var otillräckligt, så hon var genom en religiös kris innan hon kom på att hon i England kunde skaffa sig en mer kvalificerad utbildning som inte fanns i Sverige, för att hon ville göra gott.
Alltså hon ville göra gott. Det var hennes drivkraft. Det var egentligen inte alls ideologi eller så, utan det var en religiös föreställning.
Just det, och göra gott. Och då bestämde hon sig för att det var arbetar kvinnor i städerna. Hon kom ju själv från landsbygden, och hennes uppfattning var ju då att unga flickor som växte upp på landsbygden, oavsett vilken klass de kom ifrån, hade ofta mammor eller andra i nätverket som lärde dem hur man skulle ta hand om ett hem. Man var ju nära livsmedelsproduktionen. Men unga kvinnor i städerna hade ofta ingen som kunde berätta för dem hur de skulle sköta ett hushåll och hur de skulle leva. Och det var de som hon ville vara apostel för, att gå ut och upplysa. Och det var en religiös drivkraft för henne, snarare än en liberal ideologisk drivkraft.
Det finns ju en lite kärleksfull och lite elak, kan man säga, nidbild av så här högre ståndskvinnor som kanske är driven av religion eller kanske av socialt samvete vill hjälpa den underklassen. Och den är väl främst odödliggjord av Astrid Lindgren i Prussiluskan, i den rollen liksom.
Är ju August Strindberg i Nya riket, och så jag vill försvara Astrid Lindgren. Prussiluskan kommer in i filmen därför man behövde hitta en roll till en alkoholskadad tysk skådespelare för att sälja den i Tyskland. Prussiluskan finns inte i Astrid Lindgrens böcker, så den är inklistrad av den här, och ni kan titta på då hon mimar. Hon var odräglig i inspelningar, men det är bara för att sälja filmen i Tyskland.
Oavsett så är ju alla vet vad en Prussiluska är. Man tycker
ja,
om henne.
Då kanske man får gå till August Strindberg istället.
Det är det som är förebilden. Mm. Ja. Ja.
Var hon en prusiluska?
Nej, det var inte. Alltså, man kan säga, om man tar vad Strindberg riktar sig mot, det som då kallades för välgörenhet, alltså överklass. Människor som inte alls hade någon kunskap eller mer djupa tankar, utan de gick ut och så såg de lite elände, höll för näsan och kastade inte muntpengar.
Och så fick de lite bättre samvete.
Just det, precis. Så, ja. Men inte någon systematisk teori vilka man ska hjälpa, hur man ska hjälpa dem. Sen nästa steg, det var då framförallt en som heter Agda Montelius som bildade en förening som heter Föreningen för välgörenhetens ordnande. Och då, det kan man kallas filantropi, då ställer man krav på att de som ska ge måste ändå ha en föreställning om vilka man ska hjälpa och hur man ska hjälpa dem och hur man ska hjälpa dem ur detta. Men sen då Kerstin kommer in, då har man gått in i tredje nivån, socialt arbete. Då säger man, för att kunna göra detta så måste vi ha en utbildad personal. Det räcker inte med att du vill väl och har ekonomiska resurser och att du har en teori bakom hur du ska hjälpa. Du måste också ha en ordentlig yrkesutbildning. Och det är där Kerstin kommer in och gör de första utbildningarna för både först fattigvårdsfolk och sen för socialarbetare. Så att hon kommer in med tanken att du måste ha en ordentlig utbildning. Du måste kunna bakteriologi, hygien, socialpsykologi och vad det nu kan vara för att kunna göra detta. Och hennes inställning var ju, eftersom hon var verkligen med stor respekt för också arbetarkvinnor, även om hon i början hade svårt att riktigt förstå dem. Och det fanns en fördom att arbetarkvinnor nog helst ville göra onyttiga saker, gå ut på konditori och så här, istället för att läsa tunga böcker. Sen insåg hon efter ett tag att det var motiverat att de ville göra på det sättet, och det är klart att det vore bättre att få dem intresserade att läsa böcker än att gå på konditori, men man måste ta det lite varsamt och respektera dem.
Exakt så skriver ju Alva Myrdal, ja, när hon förespråkar att man ska ge barnbidrag i natura, för annars kunde kvinnorna springa ut och köpa nipper, tror jag är ordet hon använde, det vill säga lite små söta saker att sätta i håret. Och frågan är om det är sant eller inte. Jag tror att många säkert skulle köpa saker och pryda sig med. Men det är ju, det sätter ju verkligen på något sätt blixtbelysning på det här att man ska berätta för mindre utbildade och kunniga människor om hur de ska leva. Finns det inte något nedlåtande i det, eller finns det något bra i det?
Från början, nu går in på den sista yrket, det som var den längsta tiden, de var yrkesinspektris, den första statliga högre tjänsten för kvinnor. Så var instruktionen formad av män i reformen 1912 verkligen paternalistisk. Alltså att arbetarkvinnor visste inte hur de skulle uppföra sig, utan hennes roll var att styra in dem rätt. Men hon insåg efter ett tag att så fungerar det inte. Så att
kan du ge något exempel på det? Att styra in dem rätt? Vad var det de gjorde som var fel, och vad var det hon skulle berätta för dem att de skulle göra?
Ja, det var väl inte med tvång, men ändå så att säga, förklara för dem att det här är fel att du gör på det. Du ska gå på konditori eller ut och dansa. Och så här. Du bör gå på studiecirkel istället. eller gå på folkhögskola. Så här. Men hon insåg då, och det var mycket därför att hon var på fritiden engagerade i olika föreningar. Det fanns många typer av föreningar på den tiden i Stockholm på andra håll, där människor från bättre bemedlade miljö ville komma i kontakt med arbetarklassen. Det var inspiration från London. Och där var det inte minst kristet färgade studenter eller kristna studenter som tog kontakt med arbetarklassen för att liksom överbrygga motsättningarna. Och Kerstin kom in i sådana sammanhang också, i en av de här typen av organisationerna där arbetarkvinnor och borgerliga kvinnor och borgerliga bakgrund träffades. Och där lärde hon sig mera att förstå hur arbetarkvinnor tänkte. En viktig, vi befinner oss nu i Münchenbryggeriet, Anna Johansson Visborg som var bryggeriarbeterskornas stora ledare. De kom att arbeta mycket nära, och på så sätt kom Kerstin att förstå att bättre kunna, hon hade en social talang Kerstin, att kunna umgås med alla typer av kvinnor och män oavsett klassbakgrund och sånt där. Så att med tiden så kom hon att förstå deras villkor på ett bättre sätt och att resonera med dem. Hon var ju aldrig liksom tvång eller påtryckning, utan berätta. Hon kunde förklara, hon hade lärt sig bakteriologi, så kunde hon berätta för dem som inte hade en aning om hur man ska förvara livsmedel på ett sätt, till exempel, eller vad man bör undvika att köpa och så här.
Hon var ju då kristen färg och tyckte inte att man skulle gå på konditori och dansa. Hon var dessutom nykterist.
Ja, hon insåg sen att det var helt okej. Okay. Alltså man förstod att de hade sådana livsförhållanden så svårt så att det är klart att de måste få kunna koppla av. Så att den inställningen släppte hon efter ett tag.
Sen man kan inte låta bli att tänka på den här lagen om att man inte har fått dansa. Mm. Alltså dansförbudet som ju bara togs bort här om året. Mm. Att det är sånt som lever kvar som den här tiden. Alltså en föreställning om att dansa och äta bakelser är inte så bra.
Det där är intressant, för det jag beundrar ju Kerstin och den enda gången jag tycker att hon direkt trampade i klaveret, och det fanns en mycket reaktionär kyrkoherde, högerriksdagsman från Göteborg, och det var det här dansbaneländet och syndiga leverna och så här. Hon skrev på en motion tillsammans med andra högermänniskor som verkligen var moralistisk och konstig. Jag tror Kerstin uppfattade...
Moralistisk, kan du inte berätta? Det här är roligt. Vad var det de tyckte?
Ja, det var det här. Det egentligen handlade nog om så här att det fanns ett sätt att kringgå danstillstånd. Om man hade en så kallad sluten tillställning så fick man ha dans, och då kunde man släppa in vilka som helst.
Ja, då kunde man smygdansa.
Just det, precis. Och det var väldigt... Det var den här kyrkorna som skrev. Det var väldigt... laster och vad man dansar och kan hända vad som helst. Men det är intressant att året efter så dyker Kerstin Hesselgren upp på en annan motion. Nu tillsammans med vänsterliberaler och socialdemokrater med helt motsatt inställning. Alltså det handlar om sociala... Om arbetarkvinnor hamnar i problem så beror det på strukturer och samhällsproblem. Och
det beror inte på att de dansar.
Nej, just det, precis. Och eftersom det går så tätt mellan de här, så tror jag att även Kerstin insåg att hon hade hamnat fel första gången. Mm. Det kanske var ett rent misstag eller förbeseende, så att hon reparerade det dåliga ansiktet i mina ögon genom att året efter, så hon var, med undantag av den här motionen, så hade hon inte den här fördomsfraktfulla inställningen för nöjesliv.
Vi har ju, jag bara tänker, det här var då ett arv. Mm. Det har ju hänt väldigt mycket i Sverige på de här 100 åren, men vi har fortfarande en livaktig diskussion om kvinnligt arbetskraftsdeltagande, om trångboddhet och om flera av de saker som... Ser du andra arv idag ifrån det Kerstin Hesselgren gjorde och tyckte i Sverige och i svensk politisk debatt?
Det roligaste arvet som är mycket påtagligt är Lena Andersson och berömda Havgryns artikel. Kerstin, hon var ju nykterist som vi sa, men hon var aldrig egentligen aktiv i alkoholfrågan. Däremot så hade Sveriges lärares nykterhetsförbund en kampanj mot kaffemissbruket bland barn, skulle skrift, och det var helt enkelt så att...
Och där var hon med?
Hon var med och hon skrev en liten skrift som hette just Kaffemissbruket bland barn, och det var helt enkelt...
Alltså lite prusiluska-varning är det ändå, det säger jag som då har min tyngsta last i livet är mitt kaffedrickande.
Ja, men du är inte barn. Tanken var att fattiga familjer gav barnen kaffe istället för mjölk. Det var det som var problemet. Men då hade hon, trots att hon inte var så intresserad av kokkonst, så denna gången hon publicerade ett recept så var det den skriften, nämligen på havregrynsgröt. Lena Andersson-receptet drygt 100 år senare. Att om familjen har ont om pengar men ändå har barn, det bästa sättet att ge barn näringsriktig kost, det var havregrynsgröt, och så berättade hon hur billigt det var. Så att...
En intressant parallell.
Det är faktiskt helt fantastiskt, för att Lena Andersson blev ju då hånad och förklarad en fruktansvärd fascist för att hon konstaterade att man kan laga havregrynsgröt och det kostar nästan ingenting och det är väldigt näringsrikt. Ja. Hon gjorde det som en av de stora kvinnopionjärerna gjorde i början på 1900-talet och som då hon blev hyllad för.
Så att nej, precis. Men det finns ju mycket trångboddhet och så här. Det var ju fruktansvärt trångboddhet under den tiden. Och det kunde hon inte göra så mycket åt. Men hon var ju bostadsinspektris och tittade på arbetarbostäder och ändå gav råd hur man skulle hantera bristfälliga arbetsmiljöer. I den mån det var riktigt bristfälligt så kunde hon med hjälp av bostadsinspektören i Stockholm ålägga hyresvärden göra saker.
Var hon med på något sätt och satte standard? Det trodde jag kom lite senare. Sverige har ju en unik köksstandard.
Den kom ju först på 30-talet. Mm.
Så hon var inte med och var inte någon av dem som jobbade med det direkt?
Men i början av 1900-talet så var det en fruktansvärd bostadsbrist, och det var även så att även nybyggda hus byggdes, vi skulle kalla för fuskbyggen, alltså de byggdes redan vid starten var undermåliga.
Och det kan man väl säga att den debatten finns nu också. Ja, just det. Alla nya.
Flytspackel och allt vad det har i senare år. Så att då inrättade Stockholms stad en bostadsinspektion 1906, att man skulle ut och titta på bostäderna, och det var en man som var det, men då insåg man att de som var hemma på dagarna, det var kvinnorna, och då kunde man inte komma en man och knacka på och titta på det, utan då skulle vara specialtjänst inrättad för en kvinna med social talang. Så hon gick runt och frågade om hon fick prata med dem, kom in och titta. Och var det då allvarliga brister så...
Ge ett exempel på vad en allvarlig brist kunde vara.
Det kunde vara massor med ohyra eller läckt in från taket eller vad det nu kunde vara. Men även bostäder som Kerstin tyckte vara usla, så var, drog hon sig ofta för att anmäla det att förbjuda boende, därför att alternativet kunde vara bostadslöshet. Så att då, i de allra flesta fall, så man drog sig in i det längsta med att förbjuda folk att bo i riktigt dåliga bostäder därför att de inte hade bättre alternativ. Men däremot så lärde hon sig att känna efter fukt i väggen och tala om hur man skulle minska fukten, och det var helt enkelt att trava varma tegelstenar vid den fuktiga väggen, för tegelstenar drog ut fukten ur väggen. Och sen det här med att man skulle vädra, att man skulle släppa in ljus, ha lite lättare möblemang och såna här saker. Och hur man skulle ta hand om sopor och skurvatten och sköta toaletten.
Så hon berättade för människor som levde i extremt utsatta områden, ja, hur de skulle göra det bästa utav situationen.
Precis. Och i allvarliga fall anmäla det till bostadsinspektören som påtalade för hyresvärden. Men det var då nödlösningen, så att säga.
För hon levde ju i en tid där mycket av det här var frivilligt från början. Och var det det hon stod för? För det är ju inte det som har skett. Nu har ju liksom den svenska folkhälsan och allt som är socialpolitik är ju väldigt statligt eller kommunalt eller regionalt.
Där var det mycket små tvångsmedel man hade då. Sen som yrkesinspektris, som hon kom då från 1913, där kunde hon också tillgripa tvångsmedel. Men det drog hon sig också för. Hon ville hellre prata med företagsledaren eller förmannen eller fabrikschefen eller vem det var, att försöka göra någonting åt situationen. Och hon hade stora sociala talanger, så att det lyckades. Till exempel vid ett tillfälle så var det en arbetsplats med bara kvinnor där den enda toalettmöjligheten var en så kallad långbänk ute på gården. Man satt liksom bredvid varandra på långbänk, och då sa hon till förmannen att men se, då kommer flickorna sitta där i timtals och röka och prata strunt, utan skaffa individuella toaletter istället. Och så gjorde han det.
Alltså det är genomgående med den här ändå ganska låga tilltron till framförallt kvinnor. Och
deras... Där spelade hon ju på förmannens låga tilltro. Ett exempel på hur hon respekterade kvinnor. En av hennes första uppgifter var, det fanns då längs hela Norrlandskusten, som var en stor export av sågade produkter, så fanns så kallade spillvedsjäntor. Alltså man hade sågade upp, så fick en massa små bredstumpar, och medan de stora tunga bredna bars ombord på båtar av män, så de här små bredstumparna som kunde användas till exempel till lådor och så här, det var kvinnor som bar in det. Och då spreds det rykten att dels att det var ett fysiskt alldeles för hårt arbete, men framförallt att det där var förtäckt prostitution. Att hamnen var ju en manlig miljö, de här kvinnorna, de var bara prostituerade. Och då fick hon som uppdrag att undersöka detta. Då åkte hon runt till varenda hamn i Norrland, och hon hade fått en rejäl utbildning som inte drog sig för fysiska strapatser, så hon klättrade på repstegar upp på båtar och så här och förhörde dem.
Männen eller kvinnorna?
Kvinnorna. Hur arbetsmiljön var, och sen besökte hon alla provinsialläkare för att fråga hur många förekomster av veneriska sjukdomar fanns i den här gruppen. Inga alls, visade sig. Så hon kom fram till att ett snack om prostitution, det var skitsnack. Det var ett riktigt arbete. Det var inte för hårt för kvinnor. Det var tuffare att vara tvätterska än att vara splitvedsjänta. Så det enda regleringen föreslog, det var att förbjudare sätta en lägsta åldersgräns för det här yrket, om det var 18 år eller sånt där. Så inte barnarbete. Och sen så att man hade inspektioner eller tillsynsfunktioner på de här hamnarna för att se att det fungerade bra. Och ofta blev det kvinnor som skötte tillsyn och som var arbetsledare. Så att där, genom att intervjua de kvinnorna i fråga, så fick hon en helt annan bild än den som var förhärskande bland de män som, och även bland kvinnorörelsen, som hade skapats en helt felaktig bild av det här.
Och det är väl en bild av Duen, att genom empirisk erfarenhet faktiskt utmana sina egna och andras fördomar.
Och då hade hon faktiskt innan dess, hennes första försök som intervjuexpert, det var, vi hade en statlig emigrationsutredning som satt i många år och gjorde massor med studier, och hon fick uppdrag, två män fick åka över till USA för att intervjua svenska emigranter där, men hon fick åka till England och intervjua antingen de som emigrerar första gången eller de som återvänder efter sommaren. Och det är en tjock rapport med liksom ett stort antal intervjuer av kvinnor. Och hon frågade dem alltså rätt förutsättningslöst varför de flyttade, fick de det bättre, hade de släktingar och kontakter och hur hade de det haft det i Sverige. Så att det var där hon lärde sig intervjuteknik, eller utvecklade den, att intervjua, i det här fallet var det ju, kunde vara bonddöttrar eller arbetsskolor eller andra, för att få en bild av det, deras motiv och drivkrafter.
Hur ser hon ut? Hur ser man för vi har ju i Sverige ofta självbilden av att vara världens mest planerade och moderna land. Mm. Det är ju egentligen en ganska sen bild. Ja. Var Kerstin Hesselgren tidig även internationellt, eller låg Sverige lite efter?
Sverige låg efter. Alltså hon hade... Både då hon då skaffade sin första fullbordade utbildning, var ju som hushållslärarinna, och ett år i Sverige som var den högsta, mest kvalificerade utbildningen i Sverige. Men då gick hon vidare direkt ett år till Tyskland, och det var alla de kvinnor som blev ledande inom skolköksrörelsen i början hade utbildat sig antingen i England eller Tyskland.
Kan du bara säga, när du säger skolköksrörelsen, vad slogs de för? Eller vad var
det var ämnet hemkunskap. Det var alltså inte matbespisningar, utan det var utbildning i att lära folk att sköta ett hushåll.
Men det var bara kvinnor, gissar jag, som skulle få
det? Det var en rent kvinna, just det. Mm. Med ett undantag, och det var Ada Whitlocks samskola där Kerstin var lärare. Det var ända fram till 30-talet åtminstone det enda stället åtminstone i Stockholm där pojkar fick lära sig laga mat.
Så nu då den här diskussionen om att man ska ta bort hemkunskap, barnkunskap, slöjd och sådana saker, det är då 100 år senare har vi kommit fram till att det är onödiga saker.
Just det, då att lära flickor, som du var med undantag för Anna Whitlocks samskola, det var någonting som dök upp i Stockholm och Göteborg 1880-talet ungefär, och det blev allmänt i Stockholms stadsskolor i början på 1900-talet, var då Kerstin kom att bli skolköksinspektris. Sen kommer ju då att studera till hälsovårdsinspektris i London. Så England låg före. Inom skolköket så låg flera länder före. England var ledande där. Det fanns ingen utbildning för kvinnor i hälsovård i Sverige. Så att hon kom tillbaka, och hon fick också följa med en yrkesinspektris i London. Hon utbildade sig inte det, men hon fick följa med. Så då hon kom tillbaka 1903 från den här utbildningen, då var hon en av Sveriges främsta experter på kvinnors arbete inom hälsovård och yrkesinspektion. Och vi låg efter flera andra länder. Så reformen på yrkesinspektion kom först 1913, och då hade man haft det flera decennier i många andra länder.
Jag bara ser henne också. Hon kom in i riksdagen första gången 1922.
Just det.
Och första valet kvinnor överhuvudtaget fick rösta i Sverige var 21.
Och första gången var valbara också.
Och första gången var valbara. Och det var inte heller supertidigt, kan man säga. Reflekterar hon över det? För hon måste ju varit en av få...
Hon var med i den kvinnliga rösträttsrörelsen, men hon var inte rösträttsaktivist. Hon sysslade inte, innan hon blev riksdagsledamot, med kvinnorättsfrågor. Hon sysslade med att hälsofrågor för arbetarklassen. Hon var för kvinnlig rösträtt och andra kvinnoreformer, men hon var väldigt specialiserad på sitt yrkesområde. Däremot så blev hon ju enda kvinnan i första kammaren, och då kom hon att engagera sig. Ofta så inledde hon för att eftersom jag är enda kvinna här så vill jag ta till orda. Så då kom hon att jobba för kvinnors rättigheter oavsett vad det gällde, men det var först som riksdagsman.
Hon använde sitt kvinnoskap,
ja,
så att säga.
Eller hon kände trycket. Okay. Alva Myrdal skriver ju att, som ju då kände Kerstin ville, hade Kerstin kommit in i riksdagen 20 år senare, med många kvinnor, så hade hon avstått från det här. Alltså hon tyckte inte att hon behövde inte driva kvinnorättsfrågor om det hade funnits andra kvinnor, utan hon kände liksom...
Hon tog en förlaget.
Men just det. Är inte det ändå konstigt? För de frågorna hon är intresserad av var ju väldigt kvinnliga.
Det.
Och kvinnor var ju utsatta på ett sätt
just
också. Det. Men skulle kunna koppla ihop de här...
Det. Men att det med kvinnorättsfrågor, menar kvinnlig rösträtt eller kvinnors rätt till högre statliga tjänster. Alltså hon sysslade inte med välutbildade kvinnors möjligheter innan hon blev riksdagsledamot. Utan det var arbetarklassens kvinnors livsförhållanden. Så att,
ja, men även det är ju feministiskt, kan man väl säga. Det är väl först nu det har försvunnit ur feminismen. Ja. Nu handlar det om akademiska feminister. Men jag menar, rätten till sjukvård, rätten till sexualupplysning, rätten till preventivmedel, allt sånt kom ju liksom... började då, men kom lite senare. Det hänger ju också delvis ihop med en liksom feministisk syn. Men du menar, hon Hon var helt blind för alla de intellektuella frågeställningarna.
Hon var ju yrkesarbetande. Alltså hon, sen blev det ju i sig vidare. Alltså hon var ju hårt arbetande och även i organisationslivet yrkeskvinna. Men det intressanta är att hon blev chef för den kvinnliga yrkesinspektionen 1913, så är det 13 år innan kvinnor får rätt till högre statliga tjänster. Så att hennes byrå blev den allmänna kvinnomyndigheten. Så fort regeringen fick någon fråga som rörde kvinnor, då sa man, det finns ju bara en kvinna i statsförvaltningen, det är Kerstin Hesselgren. Så då fick hon på remiss eller göra utredningar. Så här.
Och ändå tyckte hon inte att det här med kvinnor och män var något som man borde fundera över. Jo, det är ju intressant.
Alltså, ja, hon var som sagt medlem i rösträttsrörelsen, men hon höll aldrig någon rösträttstal.
Men du beskriver henne nästan som anti-intellektuell. Väldigt mycket en doer som tror på Gud och att det finns något, liksom, det är det som är skälet till att de gör de här sakerna. Ja. Inte, för de flesta andra kvinnor i historien som har gjort saker, de har ju haft en idé. Man kan läsa böcker. Ellen Key, Alva Myrdal, kan man läsa vad de har skrivit?
Just det, så här, det blir ett optiskt fel. Det är författare som skriver böcker. Och författare skriver ofta böcker om författare därför att det skriver de sig på. Men Anna Whitlock som också skrivit, hon är också en person som vars främsta medium var talet.
Och att göra saker.
Så att vi har en felaktig bild av framträdande kvinnor för 100 år sedan därför att de som har skrivit mycket har blivit mera... Det har varit lättare att skriva om dem, helt enkelt. Hon var inte alltid intellektuell, men hon skrev ju, men det var inte så att skrivandet var hennes främsta medium, utan det var att tala och att göra. Hon var lysande föreläsare och debattör och att göra saker. Och hon var inte idépolitiker utan väldigt, väldigt konkret politiker.
Finns det någon, när du ser politiker idag, är det någon du tänker på så här finns det spår av Kerstin Hesselgren?
Ja, det närmaste är ju Barbro Westerholm som också
ska förordet till boken.
Därför att båda två är socialliberaler, båda två kom in på professionella meriter, och man kan säga skillnad mellan Barbro och Kerstin var ju att då Barbro kommer in så finns det massor med kvinnor. Barbro Westerholm behöver aldrig syssla med frågor som inte var hennes specialitet. Alltså hon undvek ju, framförallt undvek hon allt vad partiintriger hette, utan sysslade med sina sakfrågor och sysslade väldigt sällan med ekonomisk politik eller andra. Det finns ju också de träffades ju aldrig, men Barbro har ju berättat att Kerstin Hesselgren var en stor förebild, och då hon läste min bok så upptäckte hon att Kerstin Hesselgrens bror Karl, som var läkare, räddade livet på Barbro som ung, därför att doktor Hesselgren var familjens barnläkare, så han räddade livet både på Barbro och på Barbros far. Och det visste hon inte innan. Så det finns den här familjekopplingen.
Troligt,
faktiskt.
Ja. Sverige är liten.
Ja, verkligen. En annan bok som jag läste för ett tag sedan, som också handlar om en kvinna som levde ungefär samtidigt. Hon heter Ester Blenda Nordström. Mm. Och som ju var... Och jag tänkte på det apropå när du pratade om att Kerstin lärde sig intervjuteknik. Mm. Det här var ju en av de första riktiga vallraffande journalisterna som jobbar på Svenska Dagbladet. Möttes deras vägar någon gång?
Jag tror det. Jag har, inte så att jag skriver någonting om det, men jag har ett svagt minne av att de kan ha funnits i likadant sammanhang. Men inte påtagligt så att de så har kommenterat varandra. Så här, men deras vägar korsade säkert.
Men är det så? Om man försöker beskriva det här till, för Ester Blenda Nordström var ju så här, hon brände verkligen sitt liv i bägge ändar, kan man väl säga. Hon rökte och hon drack. Hon hängde mycket på de här danstillställningarna med personer av det motsatta könet. Hon drog till olika länder och skrev saker. Hon var uppe med samer. Hon var i USA och lyftade på så här godståg runt omkring. Är det liksom den ena extrema typen av kvinna som kunde slå sig fram på den här tiden? Och den andra är den här Kerstin Hesselgren som ändå låter väldigt präktig på många sätt. Eller, är det de två som fann? Det var där man var tvungen att välja.
Kanske, det var väl en skala, men Kerstin var ju så att säga präktig. Hon drack inte, hon rökte inte. Hon
drack inte kaffe heller kanske? Eller?
Jo, det gjorde hon skulle jag tro. Säkert. Men levde i allmänt, var visserligen sjuklig, men levde ett sunt liv. Hon tyckte mycket om att resa också och umgås, så att så tillvida så liknar hon Ester Blenda, tyckte om att röra sig i världen. Men hon förde ett ordnat liv. Hon hade i och för sig drag, det är intressant, alltså hon hade oerhört många uppdrag samtidigt, förutom politiken och med massor av föreningsuppdrag, att hon hann med väldigt mycket saker. Men det har beskrivits om henne också att hon ibland hade ett drag av slarvighet och spontanitet. Hon kunde förväxla namn och ledde möten och liksom ibland liksom verka lite förvirrad. Jag tror att det var en medveten strategi att göra sig själv lite mindre farlig i vissa sammanhang, att hon inte alls var så tankspridd och förvirrad som en blank av intryck av, men att därmed så sänkte hon garden hos motståndare, att det här verkar ändå vara en människa som inte kunde och visste allting hela tiden, även om det säkert var så att hon ibland sumpade någonting därför hon hade så många bollar i luften samtidigt.
Med risk för att jag nu drar de kvinnor jag kommer på den här perioden. Men jag tänker, Selma Lagerlöf var ju också en ogift kvinna, dessutom engagerad i samma parti. Och väldigt samtida. Vet du om de möttes någon gång?
Det bör de ha gjort. Nu bodde hon i huvudsak, hon var ju i Stockholm ibland. Inte något direkt som jag vet att de kommenterade så här varandra, men det måste de säkert ha gjort. Anna Whitlock då, som är förenande länk, hon umgicks med bägge. Och Kerstin var ju också anställd i hennes skola, så att de... Jag har inte något direkt exempel på att de har utbytt tankar, men båda två var anknutna till den föreningen Svenska Hem, konsumentkooperativet Svenska Hem, så att de kände säkert varandra. Även om Selma var lite äldre.
Okej.
Var det senior äldre.
Jag tänker på, vi har ju i Sverige extremt låg mödradödlighet, extremt låg barnadödlighet och vi har ju väldigt väl utbyggd, kan man säga. Och där finns ju fortfarande kvar det här. När man får sitt första barn, när jag fick mitt första barn, då kom det hem en kvinna från mödravården hem till mitt hus. Och tittade lite så här på möblemang och kollade på om vi hade något skötbord till lilla bebisen och sådär.
Formellt är det där frivilligt, men det är inte riktigt frivilligt.
Nej, jag tror det slogs inte ens av tanken, för man är också lite förvirrad när man sitter där med sitt första barn och säger nej, jag vill inte släppa in dig. Men var är det här sättet som de ändå la grunden till? Man kan tycka det är bra eller dåligt. Alltså en bra effekt är att vi har så låg mödradödlighet och barndödlighet, för nästan alla går på mödravård. Alla går till barnavårdscentralen. Är hon en av de liksom pionjärerna som har varit med och skapat det här?
Ja, hon var en av dem som var med och byggde upp mödravården ordentligt och barnmorskornas situation. Det intressanta var att det fanns ju en privat förebild, föreningen Mjölkdroppen, som var en typ av privata barnvårdscentraler, och en av dem som var aktiva i Mjölkdroppen var just Kerstins bror Carl Hesselgren. Så att där tror jag säkert att Carl Hesselgren som barnläkare och engagerad i föreningen Barndroppen också bidrog till att ge Kerstin kunskaper om mödravården, för hon var mycket hårt drivande i förbättrad mödravård.
Men på den tiden var allting frivilligt fortfarande. Så det man egentligen har gjort, den historien har ju inte heller beskrivits, att liksom socialdemokratin eller staten har liksom plockat in allt det här som fungerade ganska bra ändå på frivilliga grunder.
Precis, och det gäller också barnomsorgen där hon var med att påverka de arbetsgivare som hade som bestod av arbetsplats med kvinnlig arbetskraft, att de skulle, för det fanns ju många ensamstående kvinnor som måste ta hand om barnen då de arbetade, att ordna barnomsorg. Där var det Kerstin Hesselgrens yngre syster Ingrid, hon var chef för Tobaksmonopolets barnomsorg i Stockholm, så att även där var hon med både, men det var ju rent frivillig verksamhet. Det är först på 60-talet som kommuner i större utsträckning började ta över barnomsorgen. Så att,
Tobaksmonopolet, var det snuset?
Alltså, det var det som var Swedish Match. Alltså,
det här är ju också ganska spännande ändå då, att det svenska snuset, som också är svenskt unikt, de byggde då barnomsorgsplatser för de kvinnorna som satt och hanterade snuset. Men det betyder ju att om vi inte hade fått en socialdemokratisk och dominerande politik, så hade vi kanske kunnat haft en helt annan socialpolitik i Sverige om Kerstin Hesselgren-falangen hade fått styra.
Det tror jag är. Jag har ju skrivit till exempel också om friskolorna, där jag hävdar att det statliga eller offentliga skolmonopolet är en 25-årig parentes. Vi hade väldigt mycket friskola, så mycket av förnyelsen i skolväsendet var de privata flickskolorna och samskolorna, eftersom offentliga bara hade folkskolor och sen så pojkläroverk, så flickornas högre utbildning var rent privat länge. Och det gällde inom barnomsorg och det gällde hela det sociala arbetet. Jag tror att det mycket väl har kunnat bli så att det offentliga har tagit större finansiellt ansvar för verksamheten, men har kunnat bedriva vidare i en mångfald av verksamheter. Barnomsorg till exempel var ju tre olika grenar, där Alva Myrdals socialpedagogiska institut var en gren finansierad av HSB:s sopnedkast, eller HSB:s patentintäkter av sopnedkastet. Så det finns samma med
det. Var de som skapade den barnomsorg vi har idag.
Det var den som vann.
De segrade ju.
Det var två andra traditioner för inom barnomsorgen, men det var Alva Myrdals som vann. Men det var ju pluralism då, ända fram till 60-tal kan man säga.
Vi ska börja avrunda, men jag tänkte bara, Fredrik, du har ju faktiskt jobbat åt en mer modern socialförsäkringsminister.
Det stämmer.
Vad skulle du säga när ni brottades med det? Det var ju då när dagens statsminister var socialförsäkringsminister. När du lyssnar på det här, vad känner du, hur känner du igen saker? Fanns det saker som man också då, när man är representant för en borgerlig minister eller moderat minister till och med, och så lever man på alla de här pålagorna av socialdemokratiskt?
Nej, men det är Ulf Kristersson återkommer ju faktiskt ofta till det. Jag skulle inte säga att han alltid håller med, men han är ju väldigt kunnig om till exempel Alva Myrdal eller sådär, och återkommer.
Hade han vetat vem Kerstin Hesselgren var?
Jo, men det är jag helt säker på. Men återkommer ju ofta till att svensk socialpolitik, framförallt från 30-talet och framåt, var rätt så hårdhänt emellanåt, men välmenande. Ibland kanske lite för hårdhänt, men att man åstadkom väldigt fina resultat. Låt vara att man kan diskutera metoderna emellanåt. Men det är klart att det är ju en det är ju en stor offentlig närvaro i den svenska, precis som det är i många andra västländer nu också. I den meningen sticker ju inte Sverige riktigt ut på samma sätt som vi kanske
vi
gjorde.
Vi sticker väl ut så till meningen att det finns väldigt få inslag av privata saker. Åker man till Tyskland så är det ju ofta så att man måste gå till något som är privat. Alltså, allt från apotek till läkare som är... Mm.
Och det har ju återkommit till Sverige. Privatdrivna vårdcentraler, privatdrivna apotek och sådär.
Man kan säga att då Kerstin började organisera den första utbildningen av socialarbetare i Sverige på 1910-talet, då var socialarbetare till mycket liten grad kommunalt anställda, utan det var filantropiska bostadsföretag eller hela civilsamhället.
Vad spännande historien hade kunnat bli om det hade vunnit istället. Ja.
Så att det var utbildning huvudsakligen för civilsamhällsorganisationer. Sen då det blev på slutet av 20-talet så blev det mera offentliganställda. Då kördes de här kvinnorna ut från beslutande positioner. Då tog männen över. Kerstin fick vara kvar som enda kvinna som lärare. Men det var kvinnor som skötte detta, som utbildade andra kvinnor inom civilsamhället. Ofta då sådana som antingen hade en egen förmögenhet eller försörjdes av män, alltså de var inte beroende av egna högre inkomster. Och sen tog det allmänna över och då kördes kvinnorna ut och sen blev det gubbar som tog över ansvaret för den sociala verksamheten i Sverige.
Väldigt spännande.
Mycket spännande.
Vad skulle du säga om vi ska sluta? Om du skulle plocka fram en gärning som du tycker att Kerstin borde bli ihågkommen för, vad är det?
Det är nog den kamp som var på 30-talet då arbetslösheten ökade och det var växande krav från högern och bondeförbundet framförallt, men även i andra partier, även Socialdemokraterna och en del frisinnade, att gifta kvinnor, man skulle kunna sparka gifta kvinnor därför att det var männen som behövde jobben. Hon fick, då var Ernst Wigforss tillsatt henne som ordförande i utredning som både innehöll några av de värsta kvinnoförtryckarna, alltså en bondeförbund och några andra. Och hon lyckades omvända honom. Han blev mycket hånad för att han inte kunde stå emot Kerstin Hesselgren. Så att hon vände den debatten och istället så blev det den omvända lagstiftningen, nämligen att förbud att avskeda kvinnor vid giftermål, trolovning och barnsbörd. Så där var hon med att vända hela debatten, ett hot mot kvinnor senast rätt till arbete, till att istället stärka kvinnors rätt till arbete. Och det var i hög grad hennes sociala talang som kom att vända den debatten, som det motstånd som fanns i alla partier egentligen.
Lite sugen på att träffa den här människan.
Jag
med. Måste man säga.
Nu kände jag att hon växte. Lite en idol faktiskt. Jättespännande. Tack för att du kom hit.
Stort tack. 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 Mm. Roligt att vara här.